Hej och välkomna till maj månads avsnitt av Aten och Jerusalem.
Hej, hej,
Sverige.
hej. Eller är det
Hej.
april månads? Det beror på. Det är väl fortfarande april?
Jag menar april månad såklart. Jag tänker i mitt huvud så är vi fortfarande i maj, eller redan i maj, men det är absolut april
Fortfarande i
månad.
maj 2022.
Ja, exakt.
Du rör dig sakta genom tiden. Men det var väl som Einstein sa att tid är relativt och så vidare.
Exakt. Ni andra rör er mycket snabbare än mig, så då blir tiden även snabbare för er,
Just det.
relativt för mig.
Där du rör dig sakta genom det som vi dödliga uppfattar som tiden. Som en liksom flod som meandrar sig över ett stort fält. Så är du.
Ja, exakt så, ja. Nej, men april månads avsnitt. Och jag heter då Viktor Alfons och med mig har jag
Anton Jonsson.
Vi är då Sveriges bästa okrediga teologiska intervjupodcast. Och den här månaden har vi intervjuat
Jane Svenungsson.
cool systematiker på Lunds universitet.
Precis. Kanske känd för vissa, för hennes bok Den gudomliga historien, profetism, messianism och andens utveckling.
Exakt.
Och för andra kanske känd för att hon var med i Svenska Akademien ett litet ett släng, ett slag.
Ja.
När det, ni vet, där hell broke loose. När det var lite rörigt där inne. Men det pratar vi inte om nu. Nu pratar vi om religion.
Exakt. Religion och sekularitet och de begreppen och kategorierna.
Precis, det är ju... Hur ska man sälja in det här på ett bra sätt, tycker du, Viktor? Lyssnarna där hemma
Ja.
tycker att
Nej, men
det känns kul.
vi pratar lite om hur religionsbegreppet har uppstått och försvunnit och kommit tillbaks och hur det ganska mycket kring att det kritiseras, eller hur det används framför allt har kritiserats.
Vad är ens religion?
Exakt.
Kanske man skulle kunna höra någon fråga.
Exakt, och lite där pratar vi om. Inte så jättemycket. Jo, men lite grann. Men det kommer vi till sen. Har du något på ditt hjärta, Anton?
Kanske. Först hade jag tänkt att prata faktiskt om religion eller religionsfrihet. Men sen så kom jag på att det var ju så bra att hon pratade om det redan, så det behöver jag inte prata om det nu.
Du
Så att
hänvisar till henne helt och hållet.
ja, precis. Så det är framåt kommer det. Och här skulle jag egentligen ha förberett lite olika klipp. Så du får återigen göra som jag brukar göra, att när jag inte har förberett klipp, att du får låtsas som att låtsas reagera på saker. Och det jag funderar på lite grann, ni känner säkert till Dålig liturgi dödar, en podcast. Kanske, ja, men en av de bättre eller bästa teologiska poddarna i Sverige, ska jag nog säga ändå. Tycker du inte? Har du lyssnat på det?
Jag har faktiskt lyssnat på det så jag kan inte uttala mig.
Nej,
Men jag har
men
hört mycket gott.
det är ju Tobias Elof Hadin som har det tillsammans med Kristoffer Lignell som vi har intervjuat i den här podden. Och de tjötar lite, det är lite gött så här. Man kan lyssna på det. Men de har ett avsnitt här där de pratar lite grann om min kära vän Samuel Åsberg som har gift sig alldeles nyss i dagarna.
Grattis.
Och en debattartikel som han har skrivit. Grattis Samuel. Och jag tänkte bara, det är en liten sak som irriterar mig. Här kommer då ljudklippet.
Och själva ordet frikyrklighet finns ju egentligen inte i Sverige. Alla kyrkor i Sverige idag är frikyrkor i bemärkelsen fria från staten.
Precis, nu för tiden är det så. Precis.
Nu för tiden, ja.
Okej,
Oj,
det de
oj,
säger...
oj.
ja,
Att
och
de
det
skulle
de
säga
säger...
något sånt.
det de säger i det här ljudklippet då är ju att alla kyrkor i Sverige är väl frikyrkor numera. Och det här är en...
Snark.
Det här är en pet peeve som jag har, som jag vill säga någonting om. Jag tycker att det är störigt när folk säger så. Och de säger också så här.
Vi har jättemycket som är jättebra. Vad då för någonting? Vad är definitionen av frikyrkligt då som vi pratar om? Så lika mycket som Malm skulle jag säga att Samuels också var. Jag saknar liksom, vad är det
Ja,
då
men
det
precis.
distinkt ändra då allmänkyrkliga eller det distinkt frikyrkliga, och vad är det vi liksom vad är det vi pratar om? Är det reformärt teologi? Är det frikyrkligt? Är det luthersk teologi som är frikyrk? Vad är det vi pratar om? Är det att träffas i grupp utan präst? Är det det som är att vara frikyrklig?
Reaktion. Ungefär. Men vad är ens frikyrkligt? Vad är det specifikt frikyrka? Så att jag hade tänkt att försöka reda ut i trådarna här lite grann och ge en liten en kondenserad vad är frikyrklighet svar. Så kort och koncist som jag kan. För det första, när man säger det här med att alla kyrkor är ju frikyrkor numera, alla är ju fria från staten, då brukar jag säga, då brukar jag tänka för mig själv i mitt inre, alla kyrkor är ju folkkyrkor, för alla kyrkor numera innehåller ju folk. Alltså, det är lite grann att missa poängen på något sätt, tycker jag, när, hur man använder ordet.
Absolut.
Det är klart att det finns, det är en del av den frikyrkliga traditionen, såklart, när man pratar om att vara frihet från staten, liksom att man inte försöker gifta sig samman med staten eller vara en av statens förlängda armar eller bli en myndighet inom staten eller framföra sig själv som ett som en sorts allmänlig religion inom ett par vissa gränser. Absolut. Det är ju en del av frikyrkligheten. Men man måste tänka på frikyrklighet i förhållande i motsats till snarare folkkyrklighet eller som ett sorts kontrast till folkkyrklighet. Snarare än att det har bara att göra med fråga om stat. Mm. Alltså, folkkyrka, där utgår man mer från att man kan säga kyrkan på något sätt bär tron. Och du som är medlem, du är framförallt medlem i egenskap av att du bor på ett visst geografiskt område och är döpt, typ. Och de som förvaltar tron, kan man säga, då blir mera ett sorts prästerskap eller vad man ska säga. Det förväntas inte så mycket att du ska bära tron, utan det är mera sakramenten som delas ut åt dig som bär tron, kan man säga. Frikyrklighet är alltså då att man snarare tänker att kyrkan utgörs av personer som medvetet fritt har eller som har valt att gå in i den här församlingen, som har valt att överlåta sig till den församlingen för att de har en aktiv tro, och att man då tillsammans bär tron, kan man säga, varje medlem.
En troendes gemenskap.
Precis. Så ett annat begrepp som man använder på engelska istället för free church är believers church. Alltså att man tänker att varje medlem är en troende i någon mening. Det är liksom så att vi tillsammans bär tron, och det innebär lite olika saker. Till exempel att man tillsammans har, man tänker sig att man tillsammans har ett sorts ansvar för varandras tro. Att man har ett sorts fostrande, att man ska ha en sorts fostrande inverkan på varandra, de olika troende. Det har ju tagits uttryck i det här mindre populära begreppet kyrkotukt till exempel. Då, att man tillsammans liksom vakar över varandra. Hjälper varandra att hålla sig till tron, och också har såklart haft sina avarter i en väldigt stark en sån här uteslutningshets under vissa tider och sådär. Så det är ju en del av frikyrklighet, att man tillsammans bär tron, att man tillsammans liksom vakar eller hjälper varandra att liksom hålla sig till tron. Så där tänker jag, om du vill ha en essens, vad är ens det frikyrkliga? Då tänker jag att där har man en ganska bra bild av det. Och sen så skulle jag väl säga, om man då lägger till det här med kongregationalism eller så, vad är, för det här pratar man också i det här avsnittet ganska mycket om, att det är så störigt med protestanter, för man kan inte liksom säga ringa in, vad tror de ens på, eller vad är ens som tror, det är så spretigt liksom, det går inte liksom att hitta en gemensam nämnare. Och då skulle jag bara vilja lägga in det här med kongregationalism. Alltså, vad är kyrkans centrum? Eller vad är kyrkan, kan man säga? Många kyrkor har kanske, om man tänker katolska kyrkan, där har man ju en sorts, det som utgör kyrkan är ju en sorts gemenskap med påven, kan man säga. Så att man har alla som är liksom på ett sätt underordnade eller så under påven tillhör den romersk-katolska kyrkan till exempel. Så där har du på något sätt ett sorts kyrkans centrum. Ofta är det liksom som ett sorts ett centrum som är liksom över lokalt. Och så. Men i kongregationalism så är det ju mer att centrum är varje liten plats. Och om man ska översätta det här till högkyrkiska så att man fattar det, så kan man ju säga så här att eftersom Kristus är helt och hållet närvarande i nattvardsgåvorna, så är ju där Kristus är på ett sätt kyrkans fullhet. Alltså om Jesus är närvarande i bröd och vin, fullt ut närvarande där, då är ju kyrkan liksom fullständig eller komplett där och då. I nattvarden kan man säga. Det här är ett pedagogiskt sätt för att hjälpa högkyrkliga att fatta vad man menar med kongregation, hur man kan tänka så puckat som kongregationalister. Alltså då är ju kyrkan liksom de här som träffas kring det här nattvardsbordet, eller hur? De som firar där eller så. Och så kanske man lägger lite olika vikt vid nattvarden och sådär, men det är inte det viktiga. Det här var bara ett pedagogiskt hjälp för högkyrkliga. Så där tänker man att där är kyrkans centrum. Kyrkan i sin helhet är de här lokala små grupperna. Och i framtiden så kommer vi stå inför lammets tron. Och då kommer vi också vara en enda församling på ett sätt som möts där. I vita kläder inför lammet. Och sådär. Och då är vi där. Och då är ju lammet där. Så då är kyrkans fullhet där på ett sätt, eller hur? Och man alla är samlade. Och sen så försöker vi på olika sätt skapa liksom allianser och gemenskaper som ska vara lite mer överlokala för att vi samarbetar med många olika kyrkor. Så att vi har ju en sorts att vi försöker ofullständigt gestalta den här enheten i framtiden. Sådär. Det var bara egentligen ett sätt att försöka lägga ner någon sorts linje, för att jag blir så trött när folk håller på och bara säger: vad är ens frikyrka? Och finns frikyrka? Och liksom, är inte alla frikyrkor? Och sådär. Så att det här var bara mitt lilla sätt att säga, att ge en liten, inte så fullödigt, men ett litet svar så att man kan gå tillbaka till om man vill veta vad är frikyrka. Tänker jag.
Toppen. Det är bra. Det är kul med lite minimalt, men ändå poddbeef.
Ja, precis, precis. Ja, och jag känner genast det sting av dåligt samvete att jag måste att de gör ett jättebra jobb och att de är så sympatiska som människor och sådär.
Förutom deras folkkyrklighet. Eller folkkyrklighet.
Alltså, den går väl att diskutera. Jag tycker väl överlag att det är lite så här fånigt på något sätt att alla ska springa i den riktningen, kanske. Att man bara ska typ kasta allting man har i för händerna och bara alla ska springa i den riktningen. Då blir jag alltid lite anti. Jag är väldigt lätt att bli lite anti saker som folk tycker är bra. Och sådär. för att jag inte gillar populära saker. Jag gillar inte att vara med. Jag gillar inte att känna att jag har kompisar som jag kan prata med saker om.
Fy vad jobbigt.
Utan jag vill vara ensam och streta på för mig själv.
Låter bra.
Och aldrig få yla med vargarna.
Hälsosamt och sunt.
Ja, precis. Det låter inte alls som att jag har någon sorts personlighetsstörning.
Nej, men då. Nej, men well put, tycker jag. I alla fall om frikyrkligheten.
Tack. Och i det här avsnittet som kommer så pratar vi nästan ingenting om frikyrklighet. För nu pratar vi lite mer meta om vad är ens religion och hur förhåller det sig till det sekulära?
Och på vilket sätt används ordet eller kategorin religion?
Precis, mer det kanske.
Det är spännande tycker jag. Och Jane var väldigt, väldigt trevlig att prata med, måste jag säga. Väldigt, men härlig och god ton. Kändes väldigt gött och tryggt liksom.
Jag tycker om henne redan, bara för att ha hört hennes röst. utan att se en kropp ens.
Wow. Men ska vi hoppa in i podden?
Ja, nu gör vi det. Dyk. Plups.
Hej och välkommen till Latina i Jerusalem. Jane Svenungsson. Hur skulle du beskriva dig själv för de av våra lyssnare som inte känner dig?
Ja, var börjar jag? Jag är teolog, systematisk teolog för att vara mer specifik. Det är namnet på ämnet. Jag skulle kunna också beskriva mig kanske med ett litet tråkigt ord som universitetsrotta. Jag tror att jag är väldigt mycket, eller jag vänder det till något roligt, att jag tycker att det är fantastiskt roligt att vara en del av universitetet och både att forska och att undervisa och det ständiga samröret med studenter. Det gör lite grann att man har sin hobby som sitt yrke och det är något väldigt lyxigt tycker jag. Ibland så brukar jag skämta och säga att lyssna in på den akademiska banan och vara forskare, det är ju att man väljer ett yrke där man alltid liksom har piken framöver. Om man går in och som elitidrottare eller modell, då kanske man piker vid 30 eller sådär. Men som forskare så har man ju alltid den potentiella piken framöver. Man kan alltid veta mer och mer och mer, och det, jag tycker det är fantastiskt roligt.
Du har ju skrivit en hel del saker, men bland annat en artikel som heter The Return of Religion or the End of Religion, med subtiteln On the Need to Rethink Religion as a Category of Social and Political Life. Där du diskuterar hur religionsbegreppet används i akademin, och framförallt inom filosofi och teologi med dess undergrenar liksom, men även i samhället i stort. Du beskriver hur religionen i citattecken har fått ett ökat intresse, och den så kallade religionens återkomst. Samtidigt som den allt mer kritiseras och som en väldigt vinklad kategori. Liksom. Vad är det som är så kontroversiellt med religionsbegreppet och kategorin religion?
Precis. Jag tror att också för att bena ut och ge ett vettigt svar så tror jag att det är viktigt att börja med att skilja på själva fenomenet, det vi syftar på när de flesta av oss pratar om religion. Då tänker vi på kanske människor som ber till Gud eller gudar, offrar, sjunger hymner, ägnar sig åt välgörenhet utifrån en exempelvis teologisk övertygelse och så vidare. Så att å ena sidan det konkreta fenomenet och å andra sidan begreppet, termen, kategorin religion som vi beskriver det med. Och vad det gäller det förra så har det ju alltid funnits. Det är en av de saker som man, antropologer ser som det mest konstanta i mänskliga kulturer, att man har tillbett en gudomlig verklighet eller andra väsenden och så vidare. Och även när man i slutet av 1900-talet började tala om religionens återkomst så var det ju de kanske lite mer analytiskt lagda forskare var ju tidigt ute med att påpeka att nej, men egentligen är det ju mera skäligt att tala om religionens synlighet, för att allt det där har alltid funnits, men man kanske drog väl snabba slutsatser. Så att det är ju helt okontroversiellt. Där diskussionen och kontroversen, om man vill kalla det för det, ligger idag, handlar ju snarare just om själva begreppet religion, vad vi gör när vi beskriver vissa saker som religiösa, andra som sekulära. Och det man framförallt har fått ett ökat kritiskt medvetande eller medvetenhet om är att det här är en ganska modern distinktion. Det har funnits förlagor till begreppet religion, exempelvis latinets religio och så vidare bakåt. Men precis det sättet som vi i det moderna västlandet har förstått kategorin religion, som ofta knuten till en kanske mer inre privat sfär och som en sfär av samhället eller tillvaron som är avgränsad från andra sfärer, ekonomi, politik och så vidare, och framförallt som man skiljer från en tänkt sekulär sfär. Det sättet att tänka uppstår först i det moderna västerlandet, och då är det många, både antropologer och historiker, som idag kritiskt framhåller att det inte är helt problemfritt när vi börjar projicera den distinktionen, de kategorierna, det sättet att analysera och dela upp tillvaron på kulturer som inte har det. Vare sig det handlar om historiska kulturer, så som vi talar om de gamla romarnas religion, som om det fanns en sekulär sfär också av det romerska samhället, och det fanns det inte på samma enkla mening, eller i samma enkla mening som finns nu. Och på motsvarande sätt har många postkoloniala teoretiker visat med den komplikation som det innebar när västerländska antropologer och andra forskare och upptäcktsresande och så vidare reser ut och börjar även där tyda och tolka andra kulturer i termer av det här är nog den religiösa sfären, det här är den sekulära. Och för att bara runda av, framförallt kanske udden av allt det här är ju att de här kategorierna när de kommer i bruk i det moderna västlandet så är de också insatta i en ganska tydlig liksom, normativ skala där man tänker att det sekulära samhället det är något som har gått längre. Man liksom har rest från ett mera liksom, primitivt, vidskepligt stadium till ett mera upplyst och så vidare. Och då blir det också att man så att säga projicerar den värdeskalan på andra kulturer.
Ja, det är jätteintressant. Vad var det som gjorde då att filosofin länge höll sig borta från religion så att man kan tala om en vändning eller en återsynliggörande då, men om vi använder det. Vad är det som, ja, varför var man sig borta från det liksom?
Ja, precis. Det här är det väl också än en gång intressant eller viktigt att påpeka att när vi talar om filosofi i det här sammanhanget så pratar vi om västländsk filosofi och det moderna västlandet. Och svaret på frågan vad som höll filosofin på distans till religionen och i viss mån redan eller ännu gör det är ju dels finns det att det är en egen disciplin alltid varit, men sen så tror jag att det faktum att en stor del av framförallt 1900-talsfilosofin profilerade sig så tydligt mot teologi, mot religion och mycket av svensk filosofi här och svensk filosofstradition ganska belysande har ju delvis att göra också med precis det vi pratade om i föregående fråga med den här självbilden att religionen är någonting som inte finns där som en sorts konstant utan en fråga om upplysning om någonting vi kommer att resa vidare och lämna bakom oss. Så det tror jag liksom, finns den här självbilden att man befinner sig i en sorts progression från mörker till ljus, från barbarism barbari till civilisation och så vidare. Vilket vi såklart ska inflika att det är inte så att det är helt taget ur luften. Det är klart att vi måste kunna säga att det sker civilisatoriska framsteg. Jag skulle själv exempelvis gärna framhålla att kvinnans position idag i ett land som Sverige är betydligt mer civiliserad och ljusare än vad det var för bara 100 år sedan och så vidare. Så det är inte någon sorts naiv förnekan av att det är klart att att kulturer kan utvecklas och förändras i god mening. Men det som jag tror har hänt med den här förhållandet mellan filosofi och religion under senare decennier så som debatten har utvecklats är att man, och inte minst idéhistoriker, har varit väldigt viktiga i att påpeka att den här självbilden att den västerländska filosofin är så befriad från sitt teologiska förflutna, den kanske har varit lite förhastad och man ser ett ökat intresse för att så att säga spåra genealogi när man vill och det finns ju många intressanta exempel. Det finns mycket skrivet om Marx filosofi exempelvis som å ena sidan är Marx var en av våra viktiga och innovativa religionskritiker men samtidigt har många, Jacques Derrida bland annat en mer nutida filosof, inflikat och påpekat att ja, men hela Marx vision om ett kommande rättviserik, kommande rättvisa, ja, den är inte helt obesläktad med ett visst judiskt messianskt förflutet, drömmen om ett kommande gudsrik och så vidare. Hegels, för att ta ett annat exempel, fascination av triadiska mönster, kommer i ett annat, och många andra tänker om Hegel förstås, från den tyska romantiken och idealismen, intresset för ett visst triadiskt mönster, en viss historiskt förlopp som skrider framåt med olika stadier. Det är inte helt obesläktat med ett visst trinitariskt tänkande, en tradition som har treenigheten någonstans i det förflutna och där hela den kristna tidiga historieteologin, historiesättet att skriva historia var ofta upplagd utifrån en idé med olika faser i historien som motsvarade den kristna treenigheten. Och att då börja ställa den typen av frågor utan att försöka smygkristna ägg eller vad. Men att faktiskt få en rikare bild av vår egen filosofihistoria genom att se den här kontinuiteten i hur inflätade teologi och filosofi har varit i varandra. Men också där, och det här gäller ju andra discipliner också, juridik bland annat. Jag har själv väldigt gott forskningsutbyte med flera jurister, och att lägga juridikens historia och i det här fallet den kristna teologins historia sida vid sida, så finner man ju otroligt fascinerande inflätningar i traditionerna.
Absolut. Apropå det här med juridik, min partner är jurist, och vi båda pratar om att hur ofta Thomas Aquino dyker upp i båda våra discipliner till exempel.
Ja,
bara det.
Exakt. Och flera av våra stora teologer började som jurister. Martin Luther var jurist innan han blev teolog, Tertullianus. Så det har ju varit ett ständigt givande och tagande av de två traditionerna där man har lånat begrepp från varandra och tankefigurer. Och där finns det ju ett stort förnyat intresse idag från båda håll, skulle jag säga.
Ja, men verkligen. Och du tar upp till exempel Marx och så. Men i artikeln så tar du upp till exempel Zizek och liksom han och flera vänsterfilosofer som också Agamben hittar saker i till exempel Paulus brev för sina politiska projekt och så det verkar finnas en större intresse mer explicit också än Marx till exempel bland vänsterfilosofer. Vad är det som är kopplingen där, eller vad är det som finns som så lovande?
Också väldigt, väldigt intressant fråga, och det här var ju, man talade ju nästan om en Paulusvurm där ett tag på 00-talet, och det var en hel rad filosofer, både Slavoj Žižek och Giorgio Agamben som du nämner, men också Alain Badiou, en fransk tänkare. Och jag tror att det faktum att det var möjligt just då i filosofihistorien, jag tror att det var en kombination av flera saker, dels just precis där som vi pratar om, att filosofer, vare sig de själva var praktiserande kristna eller judar eller någon annan tradition, började intressera sig för släktskapet mellan det egna filosofiska tänkandet och vilka resurser som finns i det teologiskt förflutna. Men också, om vi backar lite och liksom funderar över vad händer mer liksom politiskt, geopolitiskt, kulturellt vid den tiden, om det är i vid mening åren efter 89 först murens fall och så vidare, och när de här stora ideologierna, visionerna på många sätt föll samman, och samtidigt så hade vi 9-11 2002, och under precis de här åren efter det så talades det mycket om det postpolitiska tillståndet, att visionerna, politiken dog, visionerna dog ut, och istället så blev det bara en sorts malande liksom, kapitalism, om man så vill, skulle de här filosoferna säga. Och då var det flera av dem som just i synnerhet då fascinerades av gestalten Paulus, men också mera generellt av just den här messianska ådran, drömmen om en kommande rättvisa. Och för att bara nämna ett par saker som flera av de här tänkarna då fann attraktivt, och där det just ska understrykas att ingen av dem var ju själva praktiserande i någon mera traditionell mening. Men dels var det att de såg en sorts radikalitet, som Alain Badiou skriver om Paulus, att här finner vi ett subjekt som är redo att leva och dö för sin sanning. Precis det som den här nutida bristen på politik, bristen på visioner, bristen på engagemang saknade. Och också, för att nämna ett annat tema, en väldigt, framförallt hos Paulus, och det här är både Badiou och Žižek skrev mycket om det här, men det finns en dröm om en universalism, någonting, liksom ett mål, en rättvis vision som förenar människor över gränser, och det här går ju såklart, nyckelinspirationen där är ju Paulus ord i Galatier brevets tredje kapitel om att nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Och Badiou gör en väldigt intressant observation där, hans bok om Paulus kommer redan 97 om jag inte missminner mig. Och det här var ju under identitetspolitikens tidiga dagar, och Badios, en gammal vänsterman, å ena sidan var ju helt för olika typer av emancipatoriska rörelser, och ofta så måste de börja i det partikulära. Men han ser redan då en fara att det blir så många mikrokamper och så många egna tidskrifter, och varje liksom liten mikrorättvis, eller varje grupp som har sitt specifika rättvisemål, de får sin specialtidskrift, sin lilla radiostation, idag skulle jag kanske säga sin podd, och så att han såg en fara i att vänstern, så att säga, förlorar den gemensamma kampen. Och det där är ju en ganska intressant observation som han gör för nu 25 år sedan, och det man kan lägga till som jag kommit till sedan dess och som vi ser idag och framförallt de senaste 10 åren är ju hur vi nu också har en ytterhöger som för, liksom, till skillnad från här, av goda motiv, rättvisa motiv drivna olika kamperna som Badiou syftar på, så ser vi nu en ytterhöger som strategiskt använder också identitetspolitik, ord som skillnad och mångfald för att legitimera en ojämlik mångfald mellan raser, etniciteter. Ett exempel är ju hur exempelvis vissa nyfascistiska grupper i Europa anammade Black Lives Matter-rörelsens slogan och vände den till White Lives Matter. Och just, nu har jag själv inte följt och läst vad om Badiou har kommenterat det, men just han såg den far i att det finns ett pris om vi förlorar kampen för något övergripande, gott, sant, rätt. Och där såg han sin man, så att säga, i Paulus.
Ja, häftigt. Du har påpekat väldigt tydligt i artikeln också du, att Sverige så är liksom Luthers kristendom och det sekulära ofta sammanväxt, och liksom man ser dem som tydligt allierade, slingrade runt varandra liksom. Vilket innebär att religion nästan alltid är något annat än den lutherska majoritetskulturen. Och religion är då inte till exempel skolavslutningar i kyrkan med salmer, utan det är liksom separata badtider för kvinnor som du tar upp i din artikel. Särskilt om de klär sig för heltäckande, liksom kvinnorna då. Så vilka experiment med ord som religion sekulär kan man göra som liksom avslöjar de här förhållandena? I vår samtid.
Ja,
liksom.
Ja, precis. Jag skulle även här bara backa ett slag och medan jag kanske också funderar på goda exempel. Men här berör vi återigen detta med, som vi pratade om tidigare, att religion inte är bara en neutral beskrivande kategori, utan det är liksom ett begrepp som har en viss historia, uppkommer vid en viss tid på en viss plats i historien, nämligen det moderna Europa, och kanske tar form framförallt 1700-1800-tal. Och jag nämnde ju tidigare lite grann den här kritiken som finns med att det är ett begrepp som redan, så att säga, på förhand är riggat, det är redan satt i ett förhållande till det sekulära, och man skulle kunna beskriva det på ett sätt. Nu lånar jag eller citerar från en god kollega och vän, Thomas Lynch, som är en brittisk-amerikansk religionsfilosof, och han gör väldigt klokt observationen att ungefär som vi pratar ju mycket om vithetsnorm och ungefär som vithet är själva normen för rasbegreppet, och manlighet själva normen för hur man har tänkt liksom genus, vilket har legitimerat problematiska strukturer, så skulle man kunna säga på motsvarande sätt så är själva kristendomen har varit normativ och själva modellen för hur en religion ska vara, så att när själva religionsbegreppet växer fram så är det modellerat på modern och framförallt kanske protestantisk kristendom, och vi har redan då börjat få den här föreställningen om att religionen tillhör det privata, en viss liksom mera kanske familjär sfär där, av samhället och inte den offentliga och så vidare. Och här är det väldigt intressant, och jag ska komma tillbaka till nutiden, men vi lär oss hela tiden genom att dra intressanta paralleller, för då kan man se att när det här begreppet då växer fram, om man tittar på flera av våra centrala tänkare från den här tiden, Kant som är en makalös tänkare på så många sätt och gett oss väldigt många av de ideal som vi är stolta över, men då är det väldigt intressant exempelvis om vi tar när Kant reflekterar över religion, och sen så har han i en passage i ett av sina sena verk där han reflekterar över den judiska religionen och över judiska europeisk plats i det moderna Europa, möjlighet att bli emanciperad och assimilerad och så vidare. Det är ju Kant som den upplysningsmannen är helt för, vilket ju långt från alla var, ska ju sägas med en fas. Men Kant var för det. Men han skriver ju väldigt tydligt att om europeiska judar ska bli en del av också det här upplysningsprojektet, då behöver de liksom anpassa dels sin läsning av skriften, att läsa den liksom på det kristna sättet. De behöver också anta Jesu religion, skriver han bokstavligen. Och det intressanta då, och samt som han framställer den liksom, judiska traditionen som mer legalistisk, den är mer rigid, mer ritbunden, mer partikulär. Och redan här ser vi då hur vi har en måttstock för hur du kan absolut vara modern, assimilerad europé, och du kan också ha en religion, men du ska vara religiös på precis ett visst sätt, nämligen ett protestantiskt kristet. Och det här är ju väldigt intressant för att liksom, läsa av en del av de diskussioner som vi har idag, men kanske ännu mer i förhållande till muslimska europeer, i förhållande till återigen den här normen som finns där. Att, jo men, fine, man kan absolut vara muslim och vara svensk eller europe, men kommer ofta ett män. Då, du får inte ha en religion som syns för mycket i offentligheten, som sticker ut. Du får inte be på offentligt, utan du ska be som en protestant lite dolt där på din kammare. Så jag vill ju också ge den här bakgrunden då till, men då kan man ju göra just för att liksom påminna oss själva hur, och när jag säger vi kanske jag framförallt riktar till oss som tillhör en tydlig majoritetskultur, hur vi idag i mycket offentlig debatt, men också i viss journalistik, använder oss av en sorts dubbla måttstockar. Och man kan ju bara ta exempel som du pratar om, detta med heltäckande klädsel. Man kan ju ta de här ganska besynliga debatterna som rasade i Frankrike för några år sedan med burkini på stranden. Att om någon då på grund av att man har suttit och solat för mycket en dag och bränt sig, börjar ta på sig t-shirt-toppar i vattnet med kanske kläder, då är det ingen kontrovers, men man blir helt fixerad vid den här ganska vackert designade plagget burkini, för att det är religion, och det är fel religion, och de märker hur det gamla liksom spöket kommer fram. Ett annat man skulle kunna ta, väldigt aktuellt exempel här i Sverige, är ju förstås koranbränningarna den här vintern, Rasmus Paludan. Och då är det ju, för i grunden berör vi ju såklart frågan om yttrandefrihet, och det vill jag också understryka att det ska vi vara jättestolta för, att vi lever i ett land med en långtgående yttrandefrihet, och det är ju aldrig, det är inte det som riktigt är frågan, om det är juridiskt, liksom vad vi får göra juridiskt, för det har vi en grundmurad yttrandefrihet. Frågan är ju då, vad bör vi göra moraliskt om vi vill ha ett gott samhälle? Behöver vi göra allting som vi får göra? Men då är det väldigt intressant att om man tittar på det här exemplet, så är det väldigt många, även av liberala debattörer, som försvarar den här rätten att bränna Koranen. Och då kommer det också ofta med ett tillägg att jo, men det får man tåla som religiös, det får de tåla. Men om man då, som du frågar om sådana här pedagogiska exempel, vill dra ett lite provocerande exempel, så skulle man kunna göra tankeexperimentet att vi har en grupp som väljer att ställa sig och demonstrera på torget, en väldigt misogyn, kvinnofientlig grupp som väljer att demonstrera med grovt våldspornografiska och kvinnokränkande affischer eller vad det kan vara. Det skulle de förmodligen få göra återigen juridiskt, yttrandefrihet, vi har väldigt långtgående, men skulle vi vilja det, vad skulle reaktionerna bli, vad skulle man skriva på kultursidorna, vad skulle det skulle, tro och hoppas jag, bli en väldigt utbredd upprördhet, för att inte tala om raseri med detta. Men då kommer vi tillbaka ännu en gång till detta med de dubbla måttstockarna. Varför tycker man att en stor grupp svenskar att när det handlar om att såra och kränka någonting som en viss grupp i samhället håller förtjänt och helt och värdefullt, då är det okej, och då faller man med en gång in i retoriken att om det får de tåla, medan man har mycket lägre toleranströskel för en annan grupp.
Verkligen. Och det tror jag nämnt i podden någon gång att om man till exempel ser på hur folk har reagerat på brända polisbilar. Nu är ju det var inte i form av demonstration, så det är inte helt jämförbart. Men hur upprörda och rasande folk har blivit över det till exempel. Ja. Alltså, så det finns många, många exempel att ta, verkligen.
Ja, men det är verkligen, och det är väldigt bra att ta den här olika pedagogiska exempel just precis för att få syn på sig själva, för det är mycket det handlar om, att få syn på det vi själva tar för givet.
Jättebra. Vad tänker du om teologiska försök att gå bortom religion, som till exempel Barths förkastande av religion, så liksom även kristen, som en legitim aktivitet, för att istället prata om uppenbarelsen som ett bombnedslag allt uppifrån, för att ta Barths exempel?
Det är ju så lustigt att du frågar, för att det är nämligen så att jag är en av de många, eller flera åtskilliga begåvade doktorander som jag handleder, skriver sin avhandling precis om detta och om Wärt. Han heter Filip Rasmussen, jag är biträdande handledare, han skriver sin avhandling vid medierättsfakulteten i Oslo. Men det är just en nyläsning av Barths kritik av religionsbegreppet, men mindre faktiskt den här sene Barth som framförallt just lite till uppenbarelsebegreppet och som kommer som ett bombnedslag ovanifrån, som du säger. Men han skriver fram väldigt intressant också den tidiga Barth, för redan den tidiga Barth utvecklar en väldigt intressant kritik av religionsbegreppet som på så många sätt föregriper precis det vi har pratat om och det som nutida antropologer och religionshistoriker lyfter fram, nämligen precis detta då att religionsbegreppet och hela den här föreställningen om religionen som en separat privat inre sfär som är skild från andra samhällssfärer, och som var ganska mycket i svang också, mycket i den liksom liberal teologi som Barth själv kom ifrån men reagerade väldigt starkt emot åren efter första världskriget. Bland mycket av det som Barth reagerar på är ju att han upptäcker att den synen på liksom den kristendom som han lever, så att säga, ett sånt religionsbegrepp är inte applicerbart, och det är också politiskt problematiskt, för att då får du, då kan det legitimera exempelvis att du drar undan religionen då från allt övrigt som sker, från det övriga livet, vem du är, från det övriga moraliska livet, från ditt övriga politiska liv, från ditt övriga sociala liv. Och med erfarenheterna av första världskriget, och det är ju långt innan ännu värre saker, om man kan säga så, kommer nämligen andra världskriget och förintelsen och så vidare. Men då ser han faran i allt det här. Han ser också, han kopplar ju till hur en del av hans lärare har rycks med i det nationalistiska, militaristiska, och det blir på något sätt frånkopplat från teologin. Och det är detta som leder honom till att släppa och distansera sig från religionsbegreppet, för att istället fokusera på frågor som vad är det kristna livet? Vad innebär det att leva det kristna livet? Och själv så tror jag att, och det är väl där också som Filip Rasmussons avhandling pekar fram mot, en sån hållning, att jag tror att det finns jättemycket att hämta där för precis den här diskussionen om begränsningarna i religionsbegreppet. Att vi kan öva oss i att avlära oss, om vi så vill, att använda religionsbegreppet och tänka, gå ner till en mera konkret nivå och fråga vad innebär det goda kristna livet, eller det goda buddhistiska livet för den delen, eller det goda muslimska eller judiska livet, och tala tydligare i relation till specifika traditioner, livspraktiker, övertygelser, och då tror jag också att vi skulle kunna få kanske en schysstare diskussion och mindre av de här dubbla måttstockarna än om vi så att säga utgår från ett sorts neutralt religionsbegrepp som är normen.
Bra. Men om man fortfarande vill använda kategorin religion, antingen liksom politiskt eller kanske framförallt akademiskt, finns det någon plats för det? Hur tycker du att man gör det på liksom bästa eller mest respektfulla, rättvisa sättet?
Ja, jag skulle börja med att säga att vare sig vi vill eller inte, så tror jag att vi är fast med religionsbegreppet trots dess begränsningar. Om jag inte missminner mig så skriver jag i artikeln, jag röjer att jag faktiskt började min bana inte som teolog utan som student i lingvistik, och då får man en väldigt stor respekt för att det inte är människan som äger språket utan det är språket som äger oss. Även om det skulle sitta några progressiva akademiker och bestämma att nu försöker vi avskaffa begreppet religion så, mm. så för att vi ser problem med det så kommer det naturligtvis inte ske utan journalister, debattörer, även andra forskare, folk i allmänhet kommer fortsätta att klart bruka det här mycket väl etablerade begreppet. Men där tror, som jag ser, som, där måste vi ju vara realistiska, men jag tror att det viktiga, och det de skulle också säga vad de mer nyanserade rösterna i den här debatten försöker föra fram, det är just att vi har en ökad kritisk medvetenhet om att det är ett begrepp som har en viss historia och som jag redan har lyft fram just tillkommit i en viss tid, historisk tid, en viss kontext och så vidare. Mm. Och flera tänkare skulle säga att beskriva eller en möjlig framkomlig väg i att man så att säga skiljer från att använda termen eller begreppet religion för att beskriva med några sorts liksom essentiella anspråk på att det här är religion, och sen så ofta hamnar man i ganska ofruktbara försök att definiera vad är den där minsta gemensamma nämnaren, essensen av religion, och sen så, och det är ju en diskussion som har pågått i många, många år, och där liksom inga religionsvetare någonsin har blivit överens med den optimala definitionen. En annan då mer framkomlig hållning skulle vara att vi lever med det här begreppet, men vi använder det för att tolka olika fenomen, och vi har en sorts liksom kritisk distans till, ungefär som man skulle kunna ta en parallell i när man som historiker börjar en sorts grundkurs, eller en också som de flesta av oss har lärt oss historia i skolan, så får vi de här kategorierna med det antiken, det medeltiden, den nya tiden, och det är också kategorier som vi projicerar tillbaka till i historien, när liksom människor som levde i vad vi kallar för skiftet mellan senmedeltid och nya tiden, eller mellan antiken och medeltiden, de upplevde eller uttryckte det naturligtvis inte själv i termer av att ja, men nu är vi på väg att gå in i nya tiden, utan det här är ju begrepp som vi använder, verktyg för att överhuvudtaget strukturera ett stort material och tolka och tyda och tänka kritiskt. Och i den mening så är det klart att begreppen religion och sekularitet, och inte minst när vi pratar om olika politiska system och så vidare, absolut har sitt värde. Men det handlar ju om att ha den här kritiska distansen och medvetenheten, och framförallt kanske att vara medveten om detta att begreppet religion är modellerat så att säga på utifrån protestantisk, framförallt kristendom och det är som ett sådant begrepp som man brukade.
Mm. Mm. Skulle du kalla dig själv religiös?
Kanske inte utifrån allting som jag har lagt fram i den här artikeln. Nej, det skulle jag inte göra, och av flera skäl som både har att göra med den här belastade historien med begreppet, men också, och det har vi ännu inte riktigt berört, men det är ett begrepp som kommer med så mycket associationer, så då får man nästan med en gång ställa motfrågan. Ja, men vad förstår du som religiös? Innebär det för dig att du tänker en människa som tror på UFOn eller liksom tomtar i skogen? Eller så det är ett begrepp som jag inte känner igen mig själv i eller känner mig bekväm, men däremot så kallar jag mig gärna kristen, och nu har jag ju skällt här mycket på protestantismen, men jag kommer och är född in i en utpräglad protestantisk kontext, kultur och har, som man har till det man är född in i, en ganska och som man har sin egen familj, ofta föräldrar, man har sin komplexa historia. Men ju mer också som forskare jag lever och tänker vidare, ju mera fascinerad och upptagen skulle jag säga faktiskt med framförallt det tidiga protestantiska arvet. Det är mitt arv man lever och gör det bästa med.
Då till slut har vi två frågor som vi brukar ställa till alla vi intervjuar. Den första är då, vem är Jesus?
Ja, det är ju någonting som vi omöjligen kan veta, utan det kan man bara tro, och det gäller ju också oss forskare, även om jag ibland kan tänka att forskare talar på ett sätt som att de vet fast de inte tror. Men jag ska säga att vad jag tror, det jag är nu i mitt tänkande och sökande och forskande är att Jesus var en karismatisk och apokalyptisk sinnad judisk förkunnare som jag tror att han själv förstod sig i linje med den antika judiska profettraditionen, förstod sig som profet, driven av ett rättvisepatos. Kanske en provokativ och orädd utmanare av sin tidsordning. Mm. Och de här allra sista raderna faktiskt, de lånar jag från en bok som jag läser just nu med stor behållning av två forskarkollegor, Cecilia Vassén och Tobias Hägerland, som både är bibelforskare och som kom en bok för några år sedan som heter Den okände Jesus. Mm. Och den är väldigt fascinerande för att den i synnerhet då skriver fram Jesus i precis den här kontexten av ganska febriga apokalyptiska förväntningar.
Mm, intressant. Och vem borde vi intervjua härnäst?
Ja, en idé om ni vill gå vidare på Jesus-spåret är ju Tobias Hägerland och Cecilia Vassén. De skulle ha väldigt mycket att säga om vem var Jesus. Mm. Ett annat alternativ, om jag vill koppla tillbaka till vårt samtal, det är ju Filip Rasmussen, om ni vill veta mer om Bart och hur Bart möjligtvis kan föra oss bortom återvändsgränderna med kategorin religion.
Mm. Tack så jättemycket. Intressant. Tack så jättemycket för att du har varit med och för alla dina intressanta svar och för artikeln också.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Ja.
Hejsan, hejsan, lillebror och ni andra lyssnare. Jag har ingen lillebror. Det var en Karlsson på taket-referens. Välkomna till eftersnacket.
Varmt välkomna. Hoppas ni har haft det bra med mig och Jane.
Det hoppas jag också.
Vad, du som har lyssnat på det här i efterhand, Anton, vad är dina initiala reaktioner?
Eller så, det var många saker som var så här, bara, just det här, så var många av mina reaktioner.
Jag kan ge ett exempel.
Ja, men bara det här med typ triadiska mönster i historien och Hegel och sådär. Jag är ingen Hegel-kännare, men jag tänker bara, ja, men det kan man verkligen se när man läser så här kyrkohistoria, att man till exempel under, 1300-talet med de fattiga livets bröder och såna där, tror jag att de pratade om nu är andens tidevarv inne och så där, nu ska liksom, alltså att det var en så här lite revolutionär stämning, för nu tänker man, nu har vi gått in i ett nytt tidevarv, nu har vi gått in i andens tidevarv liksom, och så att det bara kommer att tänka på det, just det, ja, men det är ju sant, det finns ju såna här, de här tidevarverna och så där, och så bara blev jag intresserad, om jag går in på ett småsaker så här, Thomas av Aquino i juridiken blev jag intresserad av. Jag vet att man pratar om teleologi i juridik, vad är som är syftet med lagen och sådär, och det kan man ju tänka att det kopplar an lite till Thomas kanske, och sådär. Ja, hade du något, vill du ge någonting där bara, alltså nu om jag går in på detaljer.
Ja, detaljer är kul, tyvärr så kan jag inte gå in så jättemycket, jag har inte frågat eller så minns jag inte hennes svar om alltså Tobias, alltså min partners, när Thomas har dykt upp. Det är bara flera gånger som hon har reagerat på hans namn i böcker och sånt. För att för henne så var han främst, eller han relaterade främst till juridiken liksom.
Just det,
från början då.
Han är en sån viktig person också i juridiken. Man kan tänka att han har vet mycket i så här kanonisk lag, att han kanske har spelat en viktig roll där.
Om jag ska någon form av aning om att det var mycket introkurserna om liksom meta om juridik typ, snarare än faktiska lagar då. Eller faktiska, ja, inte så mycket i straffrätten skulle jag gissa, till exempel.
Nej, just det. Eftersom Thomas säger
exakt.
Att den som stjäl ett bröd av hunger inte begår ett brott, så frikänner vi dig.
Exakt. Det vore något.
Ja. Klassisk Thomas-sägning.
Ja, exakt.
Jag tyckte bara att det var väldigt intressant att hon känns som en så här väldigt, kan man säga, bildad person.
Jane, ja. Mm.
Ja.
Ja, verkligen. Ja, men hon sa det, vi pratade lite efter att spela in också, att bland annat mycket av den här kritiken som har växt och har gjort att hon har närmat sig många av sina kollegor på humanistiska teologiska, eller centrum för religion och teologi heter det väl, men också humanistiska och teologiska fakulteten liksom, som man kanske inte hade gjort bara för en generation sedan liksom, med religionsvetare och religionshistoriker och så, men även filosofer och så det var, ja, nej, men det känns som att hon hade en god och bred koll.
Varför tog du med dig? Är det något specifikt du tar med dig?
Nej, men jag kommer tänka lite på när vi pratade med Josef Sverker, var det va? Om populismen och populister och hur de använder kristendomen. Det är ju inte exakt samma, men fortfarande liksom hur populister använder men demonifierar muslimer till exempel och så. Och i artikeln som hon skrev så tog hon ju upp om att det var lite nytt. Eller jag hade inte gjort den kopplingen riktigt, men om att både humanisterna och några, jag tror det var från Svenska kyrkan, hade skrivit artiklar tillsammans mot manlig, vad heter det?
Omskärelse.
Omskärelse, precis. Och hon tog upp den artikeln som ett exempel på hur religion är annat än protestantism och lutherdom. Jag märkte att hon sa ofta protestantism istället för lutherdom. När jag sa lutherdom så sa hon protestantism. Så det var intressant.
Just det.
Men om att religion är dåligt men också annat än majoritetsreligionen i Sverige. Liksom. Så det var intressant.
Precis, det här exemplet som du tar upp där lite med badtider och sådär tycker jag är, ja, men det är väl talande liksom att men det är inte religion, det är tradition att sitta i en kyrka och sjunga psalmer och en präst säger några ord på en skolavslutning i liksom lågstadiet. Det är inte religion.
Mm.
Men om några muslimska kvinnor känner sig obekväma med att bada tillsammans med män och vill ha en lite separat badtid, då är det liksom religion.
Mm.
För att det är liksom det är de andra, kan man säga.
Mm.
Och religion är inte vi, religion är de andra liksom. Mm.
Och sen tyckte jag hennes, det är mer utförligt i artikeln då, men det hon sa också om hur man kan använda religion, att man använder det för att tolka eller som en tolkningsram liksom. Om man är tydlig med det kan man göra det. Det tyckte jag var intressant.
Mm.
Kul liksom, för det öppnar upp mycket mer också, för då kan man kanske mer korrekt eller vad ska jag säga, eller mer, ja, många kallar kapitalismen för en religion eller fotboll för en religion eller så. Och det är det ju inte egentligen. Men om man använder det som en tolkningsram så kan vi tolka kapitalismen som religion och se vad man får fram ur det liksom.
Just det, man kan liksom använda det som en sorts, ja, men om vi skulle leka med tanken på att jämföra det här som med religion eller med religionsbegreppet, vad får vi fram då liksom? Ja.
Exakt. Och en sorts,
ja, det är coolt.
Ja, verkligen. Och också det här med att i religionsbegreppet så finns en tydlig, dels att det är dåligt men också att det är, och det är lite motsägelsefullt som vi sa, att religion är annat än lutherdom, men att det är tydligt att standarden för bra religion åtminstone är protestantism, eller att det ska liksom en, och alla världsreligioner har tvingats in i ramen.
Lite så här hjärtats tro och att det ska vara lite så här på sin egen kammare, inget man skyltar med kanske så mycket. Och så där.
Exakt, och mer i huvudet än i handlingar. Liksom. Och alla ska ha en bok och alla ska ha en person. Och liksom, vad är buddhisternas bibel? Ja. Att det blir rastet man lägger på alla andra kulturer och religioner också. Liksom.
Man har som ett sånt här spreadsheet eller som ett Excel-ark där man skriver in så här, okej, vilken är deras bok? Ja, och så vidare. Vad tror de på? Och ja, liksom så där. Ja. Och att det kanske inte riktigt passar alla. Liksom. Mm.
Men att samtidigt vi kristna är ju inte, vi har ju gått vidare, även vi som fortfarande är kristna har ju gått vidare från liksom vidskepligheten och den sortens, det dåliga med religion typ.
Ja, visst. Så att vi är liksom den religionen som är mest sekulariserad och därför mest bäst.
Exakt, typ. Exakt, exakt. Ja, men exakt.
Ja, men det är bra, intressant. Ett litet sidospår kanske, men det har förekommit en del i så här kristna sfär att man pratar liksom om woke eller wokeism eller religion. Har du sett det på några olika ställen?
Mm.
Och det tycker jag är lite kul att man använder på det sättet för att prata, ah, men det är så här, det håller samman samhället och det är liksom det är någon sorts man pratar om det som någon sorts oreflekterad tro som är liksom lite så här farlig och lite vidskeplig och ikonoklastisk eller så där. Och det är intressant då att dels, då använder man ju religion, begreppet religion väldigt negativt.
Mm.
Och samma personer kan liksom kämpa för religionsfrihet ganska mycket. Men samtidigt var så här att man använder just ordet religion så här nedsättande. Eller som så här, kolla vad puckat det är, eller vad dumt det här är, eller vad farligt det är.
Mm.
Det är ju intressant, tänker jag, att man kristna liksom går i den fällan. Och då använder man religion just för att beteckna det man inte tycker om, eller det man tycker är farligt eller liksom så här dogmatisk blind tro typ.
Mm.
Så det är kul, tänker jag.
Verkligen.
Och det kan ju också koppla an till den här frikyrkliga eller vad man kan säga när man ibland pratar om kristen tro är ingen religion, det är en relation.
Ja. Ja.
Att använda också religion som i det här nedsättande som ett nedsättande begrepp.
Typ. Ja, verkligen. Mm. Skulle du kalla dig själv för religiös, Anton?
Jag brukar nog göra det för att jag tycker att det är lite kul. så, eller så här, många säger ju, ja, men jag är så här, jag är andlig, men jag är inte religiös.
Mm.
Jag brukar kanske mer säga, ja, men jag är religiös, men inte speciellt andlig. Liksom, eller så. jag behöver liksom lite ramar och lite så här, jag behöver lite hjälp och stöd. Jag är inte så stark som de här andliga människorna, de här fria andarna som bara svävar omkring och bara upptäcker saker. Utan jag behöver faktiskt någon sorts stadga eller någonting sånt där.
Mm.
Jag är inte stark som dem. Jag är en svag människa.
Mm.
På det sättet tycker jag att det är kul att använda religion. Eller att säga att jag är religiös och sådär.
Ja, absolut.
Att då vänder man på det lite grann och låter dem vara i härskarställningen som de låtsas att de inte är i.
Exakt. Exakt.
Så då brukar jag säga, ja, men jag är religiös men inte så andlig.
Mm,
Så jag kan tycka att det är kul på det sättet att säga att jag är religiös.
Mm.
Också bara för att jag brukar ibland, särskilt i mina tidiga år, så reagerade lite grann mot det här religion men inte relation och sådär.
Mm, det är tvärtom.
Och samt, ja.
Relation men inte religion.
Ja, precis.
Mm.
Men nu är jag kanske lite mera... Sen finns ju så här bartiansk, så nu har jag också läst lite med Bart och sådär, så då kan jag tycka att det är lite gött också på ett sätt. Kan jag tycka att det är på ett sätt lite gött, säga, relation och inte religion, för att religion just blir det här snäva liksom.
Mm. Bombnedslaget.
Just att det är uppenbarligen som ett sorts bombnedslag som liksom bara lägger i spillror allt det som är fina som vi försöker bygga upp sådär, och liksom resa olika artefakter för.
Mm.
Att Gud i Jesus Kristus bara krossar det. Mm. Det kan jag tycka också är lite en rolig eller en bra tanke att ha med mig. Så.
Mm. Mm. Slut.
Jag tycker jag var inne på det med religionsfrihet igen. Det är ju på ett sätt kanske den töntigaste rättigheten om man ska säga i offentlig diskurs.
Religionsfriheten?
Ja, alltså att religionsfrihet är lite något så här som man bara liksom lite så här pliktskyldigt typ försvarar lite så här. Man bara, ja, det är såklart tråkigt och så. Religionsfrihet är ju såklart också viktigt typ. Och också den kanske som är den mest plojiga rättigheten, eller hur? För att till exempel, kom ihåg det här pastafarianerna?
Absolut. Flying spaghetti monster in the sky.
Precis, det var ju ganska roligt då. Jag tyckte det var kul i alla fall. Alltså, även fast det var så här, det var ju nya artister som höll på att tönta sig, men det var ändå lite kul.
Mm.
Det var ju liksom så här, vi tror att det flygande spagettimonstret har skapat världen, vi är pastafarianer. Och, och då var det liksom, man ville håna religion och så var det så här att man typ ville skapa sin egen högtid så här, som man kunde få ta ledigt på i USA.
Mm.
Eftersom alla fick ju ha rätt att ta ledigt vissa dagar av religiösa skäl.
Mm.
Men då ville de ha liksom sin egen... Så, här. Så då var det så här att man plojade för att få den här rättigheten.
Mm.
Typ.
Mm.
I Storbritannien så var det många som så här uppgav att de var jedis. När det var så här folkräkning. Så att man sa då att min religion är jedi.
Mm.
För att vi liksom får se vilket stort genomslag det kunde få.
Mm.
I Sverige har vi ju också kopiismen.
Mm.
Kommer du ihåg den?
Ja, absolut.
Och det var ju också, då plojade man ju med religionsfrihet för att man liksom bara, vi tycker att fildelning är heligt, beskydda våran tro, och sådär.
Mm.
Också lite kul.
Mm.
och Nu senast har vi humanisterna försöker bli trosamfund, ja. Går inte så bra. Mm. Och så har vi till slut också typ så Hammarby supportrar. Ja, de har ju startat ett, ja, precis. Och det är också så här plojigt att man bara Hammarby min religion.
Men att de är godkända som trosrörelse.
Ja, fast i praktiken tror jag inte det betyder så mycket att man är godkänd som, alltså det är inte säkert, det är inte att man får statliga bidrag därför bara för att man har registrerat ett trosamfund så. Ja.
Nej, okej.
Men ja, men hur som helst, det är ju det är lite kul, ja, det är det, absolut.
Ja, verkligen.
Min poäng här är lite grann att det här skulle kanske, det kanske inte skulle ses som lika soft eller roligt om folk liksom bara typ, jag ska registrera, jag vill uppge helikopter som mitt juridiska kön. Eller jag tycker min sexualitet är ligga i soffan och äta chips. Jag vill ha samma rättigheter, varför kan inte RFSU prata om mig? Det skulle man överlag kanske tycka att det var lite mindre soft, eller hur?
Mm, absolut.
Du känner det, ja. Själv, du kanske till och med känner dig själv att det ska vara lite mindre soft,
ja.
Och roligt.
Ja.
Och, så här, och det är ju för att religionsfrihet är ju den plojigaste rättigheten som folk inte tar på allvar. Utan det är liksom, det är ju det är för att det är en religion är någonting irrationellt som man lämnat bakom sig. Det är ju som att tro på flygande spagettimonster. Mm. Och det är ju som att tro på, vad är de andra trodde på? Ja, men att tro på fildelningen och sånt där. Mm. Och så försöker man liksom använda det här att, att man försöker liksom låtsas om att... eller säga att det här är min religion och du måste respektera den. Så precis som du respekterar alla andra dumma irrationella saker som folk tror på. Och sådär. Är ju lite den inställningen som de här roliga ateistkillarna på internet har, tänker jag. Och Hammarby-fans.
Exakt.
Och det är väl för att man tänker sig, alltså, om vi skulle då tänka människan som en sorts kärna eller som en sorts frukt, så finns det en hård kärna och i den hårda kärnan så kanske man tänker att typ sexualitet ligger eller vad mer kan det vara, typ kön, genus eller något sånt där, sådana saker. Det är liksom, det går inte att ta bort. Men religion, nationalitet kanske också. Men religion, det är liksom lite så här, det är liksom ett litet yttre lager som man kan skala bort med en bra skalare liksom. Det är liksom, det är inte så viktigt. Det formar inte liksom personen i dess kärna, utan det är liksom, det är som att tro på påskharen eller något sånt där, alltså att det är bara någonting som vissa stackare råkar göra liksom.
Det kan man ändra och det är också liksom ofta en egen, en separat sfär från resten av ens liv liksom. Det behöver inte påverka, i många folks synpunkt behöver inte påverka ens jobb eller ens alltså någonting annat än att man mår gött liksom, när någon har dött typ, eller jag vet inte vad folk tror, men ja.
Ja, precis. Charles Taylor brukar ju prata om det, eller pratade ju om det, the subtraction theory of the secular. Alltså att den sekulära människan är vad man får när man liksom drar bort religion. Alltså att det är det naturliga tillståndet. Om man bara tar bort de här yttre lagren av vidskepelse så kommer man till den sekulära kärnan. Mm. Och hans poäng är ju liksom mer att det är två helt olika sätt att varsebliva världen. Typ för en religiös människa på medeltiden och liksom en modern människa idag. Alltså det är två helt olika sätt att vara. Liksom. Det är två olika, helt olika... Man har människan, hur man ser på vad människan är har ju verkligen förändrats i radikalt och sådär. Och det lever väl, men det lever ju kvar väldigt mycket den teorin om att eller det här subtraction theory, att om man bara drar bort religion så så finns det en naturlig kärna som alla delar liksom. Och där finns det andra saker, andra rättigheter som är mycket viktigare och sådär. Så det var bara det jag ville säga. Det var det egentligen det som var min mönster, att jag skulle prata om det här.
Att religionsfriheten inte tas lika seriöst.
Att den inte tas seriöst, precis. Men med det sagt, jag tycker också att pastafarian, jag tycker det är lite kul. Har du något mer du vill säga?
Ja, jag tyckte att hennes svar på vem är Jesus också var intressant. Det var ju ett svar om den historiska Jesus. Jag tycker alltid det är så intressant hur folk svarar på vem Jesus. Så det var kul. Och också att hon, om vi går tillbaka till det här med religiös, att hon inte blir kallad religiös, men ändå kristen liksom, och protestant då. Specifikt. Det var, ja, Jag har heller inga problem att kalla mig för religiös. Jag är religiös. Men brukar alltid komma med någon brasklapp om vad det innebär.
Just det.
Eller att det blir följdfrågor. Men ja. Eftersom det är så laddat men också tomt.
Laddat och tomt. Det var en bra sammanfattning av det, tycker jag. Väldigt koncist.
Tack. Så. Tackar vi för oss. Vi finns på Facebook och Twitter och Patreon.
Yes.
Ni får gärna gilla, följa och stödja i den ordningen. Eller respektive, inte i den ordningen. Och ni kan mejla oss och ni kan skriva kommentarer. Vi uppskattar all form av lyssnarrespons.
Som amerikaner brukar säga att a little thing that goes a long way är vad som helst som ni gör av det här. Vad ni än gör.
Exakt.
Så det är kul.
Exakt. Ja. Blod och eld.
Blod och eld. Amen.
Men. Tack för oss och tack Jane en gång.